Radio Krokom, vår egen radio.
Mitt emot mig sitter Eva Tengnhed som är chef på Föreningsarkivet i Östersund. Hej på dig!
Hej!
Föreningsarkivet, nu får du kanske ta och förklara lite grann för våra lyssnare här. Vad är det för arkiv?
Ja, det är ju, vi är ju egentligen en förening, Föreningsarkivet. Men vi har ett uppdrag från regionen att ta hand om civilsamhällets arkiv. Alltså inte myndigheterna och kommunerna och allt det där. Utan kommuner och regioner har gett oss ett uppdrag där vi tar hand om civilsamhället och framförallt föreningarnas arkiv. Det är ju så himla mycket som har hänt genom föreningsverksamhet genom åren.
Och när vi säger föreningar, då kan det vara idrottsföreningar, byalag?
Absolut, det kan också vara gamla föreningar som hästavelsföreningar och kvarnföreningar och mejerier och sånt där. Så det är alla typer av föreningar, samfälligheter, vad som helst egentligen.
Men varför ska man spara på de där gamla papperna då?
Det är ju det som är vår historia. Om inte det här sparas, då har vi ju bara myndigheternas opersonliga faktadokument som finns kvar.
Vad kan vara skillnaden på myndigheternas arkiv och föreningsarkivet? Kan du säga någon nyans där som inte man riktigt tänker på kanske?
Ja, framförallt så skulle jag vilja säga att det är genom föreningarna som vi har byggt hela vårt samhälle. Det är ju i föreningsform som vi har liksom fått till det vi har idag. Allt gjordes i föreningsform. Man gick tillsammans och ville uppnå olika saker. Antingen man behövde ha ett badhus i byn eller man behövde ha en kvarn. Eller man vill ha något roligt och ha en bio. Allt det där har ju gjorts i föreningsform.
Hur länge har man haft föreningsformen i våra trakter då?
Ja, det har ju inte varit alldeles tillåtet från kyrkan och från staten, om man säger. För det är ju lite farligt att folk gör saker på egen hand. Men från mitten av 1800-talet ungefär, och framförallt från slutet av 1800-talet, sen har det funnits mycket föreningar.
Vad har föreningslivet betytt, tror du, för gemene man?
Jag tror det har betytt otroligt mycket, både på det individuella planet, alltså både till nytta och till nöje. Som sagt, att överhuvudtaget kunna överleva i byn och göra olika saker har man behövt föreningarna. Men såklart också som sociala sammanhang, att man kan träffas och göra allt nytt, alltså all kultur, alla trivselinrättningar, alla byfester, allting sånt där har ju liksom också varit i föreningsform.
Allting har ju sin guldålder. När var föreningarnas guldålder då, enligt ditt sätt att se det på?
Jag tror att det där har varit guldålder lite successivt och på olika sätt. Som sagt, nyttoföreningarna i början på 1900-talet, när man tittar liksom hur vårt samhälle har vuxit fram. Men sen idag är det ju kanske mycket mer idrottsföreningar och mer lösa nätverk. Men jag tror ju på föreningen och föreningsformen, att den har varit viktig och är viktig genom alla tider här egentligen.
Är vi dåliga att lämna in papper till dig, vi föreningsmänniskor som kanske tycker att vi slänger det där istället? Eller vad ska vi tänka?
Nej, jag tycker inte att man är dålig på det ska jag inte säga. Men däremot är det kanske inte alla som tänker på att man har det här med sig. En del personer, vi har många här i bygderna som är jätteduktiga på att lämna in och verkligen pratar för saken också med många andra. Men man kanske inte, man har ofta svårt att se sig själv som en del av historien. Och det där var ju så länge sedan. Är det någonting att spara på? Eller att det liksom är alldeles för nytt, att man tycker att det där är inte historia. Så att tänk efter vad ni har, och alltså både aktiva föreningar men också de som inte längre är aktiva och som bara ligger i någon hög någonstans när man röjer. Alltihopa mår ju bra av att finnas på föreningsarkivet.
Där slog du ju huvudet på spiken. Du säger allting ligger i en hög. Om man nu då som styrelsemedlem skulle tänka, hur mycket borde jag rodda upp i det här innan jag ens tar kontaktar Eva Tengnhed om de är intresserade? Hur stor ordning vill du ha på handlingarna som kommer in?
Ja, är det en aktiv förening, då ska man ju tänka som så här faktiskt, att det är föreningen själv som har nytta av att ha ordning i papprena. Och är man en aktiv förening, då deponerar man bara handlingarna hos oss. Då fortsätter man äga det. Man blir medlem och betalar en ganska låg avgift för själva för hyllan, om man säger, och vår omvårdnad av det. Och då får man ju ha allting samlat på arkivet. Då vet alla vart materialet är. Och det är klart att det är svårt att veta hur man ska sortera. Det är kanske inte därför man har gått med i föreningen. Så man kan alltid börja med att ringa eller mejla eller ta kontakt eller komma inom. så kan vi hjälpas åt. Men när man sen ska lämna in det, då är det alltid bättre att föreningen själv har fått lite ordning på papprena.
Mm.
För det är ju föreningen som vet vad som ska vara där och vad som kanske saknas och som måste fyllas på. Så det där får man ju gå igenom lite grann.
Och då pratar vi protokoll. Vi pratar affischer, vi pratar inte verifikat. Va? Visst är det så att de är lite allergisk mot?
Ja, precis. Det blir hemskt mycket verifikat. Nej, men man brukar ju säga rent så här bokföringslagen. Liksom, att 7 år behöver man ju ha verifikaten hemma. Men sen kan man faktiskt kasta dem ifall man skriver ut en verifikatslista och en huvudbok. Och det tar ju mycket, mycket mindre plats.
Mm.
Sen kan det vara så att vissa föreningar verkligen behöver spara på sina föreningar, eller verifikat, därför att man behöver kunna om det händer olyckor eller det händer någonting med fastigheter och sånt där, då behöver man kunna ha det som bevis. Och då självklart så får man ha det, men det blir ganska mycket papper. Så lite så kan man tänka.
Mm. Mm. Men det är inte bara verifikat, protokoll och andra handlingar som du samlar på, utan du samlar också på minnen, visst är det så?
Ja, det gör ju vi ju, precis.
Och nu är det något speciellt ni ute och dammsuger länet på, eller hur?
Ja, det är ju så. Det är som sagt, mycket kommer in men mycket kommer inte in. Och för att vi ska kunna spegla hela länet och människorna här i länet så måste vi ibland fylla luckor i historien. Och det är det vi gör just nu. Så nu har vi ett dokumentationsprojekt projekt som vi kallar för Sånt man inte talat högt om.
Mm-hmm. Och det ska vi prata om efter Grymlings, så häng kvar.
kanske kvar. Vad de än säger, ja eller nej, sätter mitt all, mitt bästa för dig.
Grymlings var det och mitt bästa för dig. Eva Tegnhed, chef på Föreningsarkivet Östersund, är min gäst idag. Och hon har pratat lite grann om vikten av att ha föreningar och samla in handlingar och kanske då deponera dem i Föreningsarkivet. Men vi har också pratat om att det är viktigt att lämna in minnen. Och nu ska vi prata om någonting, Eva, som man kanske inte riktigt har kunnat prata om, åtminstone inte i radio på 30-40-talet, vad tror du?
Nej, det här har man nog knappt pratat om hemma heller, tror jag. Vi pratar ju om intima frågor, luckor i historien, alltså sånt som man inte pratar högt om. Det kan vara allt som har med kroppen att göra, det kan ha med sexualitet och relationer, men som man aldrig, som sagt, pratat om. Man har ju gjort och hänt och sådär, men man har inte pratat om det.
Men varför ska man prata om det här då, kan man ju undra.
Ja, men jag kan ju känna att det finns en lucka i det här. Jag läste en bok av Elise Ottesen Jensen som kanske många känner till. Hon höll ju på mycket med sexuell upplysning på 1930-talet. Och åkte också runt i bygden och hjälpte till att prova ut pessar och sånt här. Hon såg väldigt mycket olyckor som var. Och så kan jag tänka hur öppet, jag är född i början på 70-talet och i min värld så är man ju ganska öppen om väldigt mycket. Jag visste vad det var, att jag skulle få mens och hur barn blev till och allt det där. Men man förstår ju att det är ett jätteglapp. Och när man då pratar över generationerna så förstår man att här är det har hänt så otroligt mycket som är svårt att brygga över om vi inte får fram de här berättelserna.
Varför tror du att det varit lite hysch-hysch om det här förut och inte nu?
Det är ju livsfarligt med sexualitet. jag tänker att vi hade ju lagstiftning mot preventivmedel. Vi har, alltså, och sen bara så, alltså homosexualitet, i år är det 80 år sedan det blev lagligt. Sen var det ansett som en sjukdom ända fram till 1979. Abortlagstiftningen som vi har idag, den kom för 50 år sedan. Så det är också, man kan tycka att det här är en nutidshistoria, men det är farligt med sexualitet. Kunskap är farligt kring det här. Så att vad vi hittills har förstått, så har man varit väldigt, väldigt tyst om väldigt mycket.
Men det är ju ganska konstigt, för det är ju saker som folk har gjort sedan tidernas begynnelse. Har man sett några strömningar så här att för, om man säger för 200 år sedan, då var det inga problem att prata om det, men i och med att det och det kom till i samhället så var det tvärtyst och nu öppnas det här garderoben och allt möjligt upp igen. Kan man se sånt i historien?
Ja, det kanske man kan. Man kan ju tänka sig att bondebarn liksom, vet mer om sexualitet för att man om inte annat ser hur djuren gör. Mm. Men faktum är nu när vi börjar få in lite berättelser så verkar det där inte heller riktigt stämma. Det är som att man inte gör kopplingen till att samma sak gäller för oss människor. Så det där får vi nog se.
Och nu när du ställer frågorna, inte du, utan ni så att säga vill samla in svar på de här frågorna. Ni har ett litet frågeformulär, man kan få lite hjälp på traven. För jag tittar lite grann det här häftet som du delar ut. Och vad kan en typisk fråga vara? Vad ställer du för frågor typ?
Ja, men egentligen så är inte de här styrande frågor överhuvudtaget, utan har man en berättelse, vilket väldigt många människor har, så får man gärna berätta den precis på sitt sätt. Men just för att komma igång med tanken och kunna förstå för att som sagt det här är viktigt att berätta om, så kan det vara allting från hur det var när man träffades, antingen man var homosexuell eller trans eller inte, var sågs man? Vad var normen på första dejten liksom? Fanns det tysta regler för vad man fick göra, vad man skulle göra och vad man inte fick göra till exempel? Men det, vi har delat in det i lite olika kategorier, så båda har med kroppen att göra. Som sagt, vi har förstått att många unga tjejer inte visste att de skulle få mens och blev ju helt förskräckta. Jag kan ju bara tänka mig tanken också, första utlösningen för en kille. Jag menar, om man inte vet hur saker och ting fungerar, så måste det ju varit en alldeles absurd upplevelse.
Men ja, jag hamnar ju där då att det är ju ganska normala saker. Och varför är just det här så hemligt egentligen? Och en sån skam hos många också.
Ja, men jag håller med dig. Och idag är det ju inte det. Idag vet vi så mycket mer. Och det är lite grann för att skillnaden är så stor som det är så viktigt att dokumentera det här. För idag kan vi inte förstå hur skamfyllt eller tabubelagt det här har varit. Idag känns det helt orimligt. Men om vi ska kunna prata med våra barn och så småningom barnbarn och förklara hur det har varit, för att också ge och kunna förklara resten av samhället, för det här är ju liksom någonting som speglar av sig på allt på något vis. Då måste vi få in det.
Och idag är det ju mycket lättare. Idag kan du söka information om allting ute på nätet, så att säga. Men på 30-talet så fanns det ju inte så mycket att söka på, antar jag.
Nej, men eller hur? Vi har fått in något, eller vi har inte fått in det, men vi har läst ett brev som finns på Skånes arkivförbund. Då är det en tjej som har skrivit till Elise Ottosen Jensen och tackar så hemskt mycket för föreläsningen kvällen innan. Och hon hade ingen aning om allt det hon berättade. Hormoner och något litet bihang i hjärnan och hur barn blev till och hur det var för någonting. Och hon är alltså 13 år 1943 och hon tror fortfarande, eller trodde fram till den här föreläsningen, att hon hade kommit med storken. Mm. Och det är 1943. Det är min generations föräldrar då, liksom, som kommer in i puberteten. Så det har hänt otroligt mycket, och som sagt, det är det som vi inte tänker på. Vi har så oerhört svårt också att förstå att vi själva är en del av historien.
Och de här minnena är ju förstås då viktiga att få fram. Men om jag nu skulle sitta och skriva det här, och så tänker jag, vem är det som läser det här? Är det någon, måste jag skriva med mitt namn, och blir jag uthängd nu då på sociala medier för att jag var en sån eller hade de här tankarna och idéerna?
Nej, absolut inte. Man bestämmer precis hur mycket som man vill liksom visa upp. Man kan skriva en text som vi publicerar, och vill man ha med sitt namn så får man såklart det. Men man kan också reglera det här. Vi har en liten blankett som man kan fylla i. Antingen så är man bara helt anonym, eller så säger man till och med att fast det här är så känsligt och man kanske ändå kan läsa mellan raderna vilka personer som ska vara inblandade, så att först om 50 år, jag lämnar in berättelsen nu, men den får inte komma ut någonstans förrän om 50 år.
Och sådana löften ger du?
Absolut. Mm. Och det håller vi jättestrikt på. Det är superviktigt för att man ska våga göra det här.
Vad ska du göra med alla de här minnena? Vad blir resultatet?
Ja, först och främst så kommer de ju att sparas i arkivet så att man kan titta på det här, om inte nu så längre fram i tiden då. Men sen rent krasst i det här projektet så tänker vi oss att vi ska ge ut en bok i slutet på året där vi sammanställer en del hela berättelser, en del citat, en del plock, och så att vi sätter samman det här. Så en bok blir det, och sen tänker vi också att vi ska göra ett skolprogram så att vi kan prata om normer och värden och de här förändringarna som har skett i samhället med ungdomar, och den kommer att rikta sig framförallt till årskurs 8, 14-åringar.
Mm. Nu sitter du här idag och berättar om detta. Hur jobbar man övrigt med att komma ut med det här insamlandet?
Vi erbjuder oss att komma ut till grupper som kanske tänker sig att man kan sitta och skriva tillsammans eller fortsätta diskutera det. Vi har lagt ut mycket information på vår hemsida, för vi tänker oss kanske att det är många som ändå gör själva skrivprocessen hemma och själv. Så på Föreningsarkivets hemsida så kan man läsa mer om det här, fi.se.
Mm. Hur har det gått hittills då? Har det kommit några?
Ja, det har det gjort. Det har kommit några. Och vi vet att det är många som nog har börjat tänka på att man har saker att dela med sig av. Men det är ju också en process. Och jag tror det är en inre process. För när man väl börjar tänka och komma på olika saker så förstår man ju och kommer på mer. Som man också vill skriva. Så det är kanske inte, en del gör det väldigt kort. Man skriver i punktform och så lämnar man in. Man kan ju mejla in eller skicka in eller hur som helst. Men en del tror jag också för sin egen skull reflektera mycket, mycket mer och skriver mer komplexa berättelser. Och då måste det också få ta lite tid.
Kan det vara till exempel så att jag själv inte har varit med om det här, men jag vet att farmor var med om det här? Kan det också vara ett minne egentligen?
Absolut, absolut. Det kan ju vara vad man som sagt har fått höra från äldre generationer eller från sina familjemedlemmar eller vänner. Det kan vara saker som man har sett har hänt eller som man så här i efterhand reflekterar över hur det har hänt. Det kan ju också vara att man vet med sig att man agerade på ett visst sätt i en viss situation för 50 år sedan. Så man kanske idag känner att det där var ju inte bra. Men att man, för det är ju också ett sätt bara att liksom komma fram till att det har hänt och peka på det här.
Vi tycker att vi är ganska frispråkiga idag. Tror du att vi kan vara ändå mer frispråkiga i framtiden? Helst slår pendeln åt det andra hållet. Vad har du i kristallkulan?
Ja, jag tror pendeln slår nog fram och tillbaka och skiftar lite grann, det tror jag. Jag vet ju att det är många seniora idag som tycker att dagens ungdom är så väldigt frispråkiga. Och så mycket behöver man inte prata om det. För det är ju ingen grej. Det är som det är. Mm. Så är det många som säger. Och det är möjligt att det slår tillbaka lite grann sen så att det finns. Men förhoppningsvis så kommer det ju alltid gå att prata om det i alla fall.
Mm. Mm. Idag sjunger man mycket om det. Du har ju Epa Dunken, du har Fröken Snusk och alla de här också. Det blir väl folkligt på ett sätt som skulle ju vara helt otänkbart på 40-talet. Är det bara positivt eller finns det något negativt också det där att det blir för mycket prat?
Det kan det säkert finnas, som sagt. För det, jag tror att en del kan uppleva det, som sagt, när jag har pratat nu med seniorer, att man gör en så stor sak av det. Det behöver inte vara en sån stor sak. Det är ju bara som det är. Det är ju helt naturligt.
Men sen gäller det att knuffa till det där, så man tycker att det där blir inget att prata om, att man kanske sätter sig ner och skriver ner sina minnen och tankar i alla fall och lämna in dem. Nu ska du komma ut med en bok, säger du, i höst. Det brinner lite knutarna att få in minnena, för att sätta upp en bok tar ju också några veckor.
Det lär ju göra det. Och den där boken vet vi ju faktiskt inte riktigt hur den kommer att bli förrän vi har fått in. Alltså vi har sagt att i slutet på april så kommer jag sätta mig och verkligen gå igenom det som till dess har hunnit lämnas in. Och det är någonstans det kanske som kommer att göra grunden för den här boken. Mm. Sen kommer vi att fortsätta att ta emot berättelserna, för de är ju viktiga på sitt, liksom, för i sig själva och även fortsättningsvis. Så allting kommer ju sparas på arkivet och finnas tillgängligt, som sagt, för forskning i den mån som man då själv bestämmer. Men vill man vara med i boken och man faktiskt har en berättelse som man skulle vilja få publicerad eller delar av och kunna vara med i det här så att jag får lov att använda det, då får man gärna lämna in så att man tänker liksom där mitten på april någonstans.
Mm. Så ni som sitter och lyssnar på det här nu då, leta upp er hemsida, och vad har du för hemsidesadress?
Den är Föreningsarkivet Jämtland, faj.se, faj.se. Och man kan, som sagt, man kan lämna en berättelse direkt där, man kan mejla in, man hittar en postadress som man kan skriva för hand och skicka in. Och är det så att man känner att jag har jättemycket berättelser kring det här, men jag kan faktiskt inte skriva, då får man bara ringa till oss och så får vi försöka lösa det på andra sätt.
Man kanske kan hjälpa till och skriva.
Exakt.
Mm. Mm. Tusen tack, Eva Tegnér, för du kom hit idag, och hoppas att det är fullt i din mailkorg och brevkorg nu när det här har varit.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Jättetrevligt.